Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på den socialdemokratiska podden Under päronträdet. Idag så kommer ni att få möta för detta riksdagsledamoten Marie Granlund och hennes sidekick som heter Nadjam Malik. De kommer att prata om det parlamentariska läget, men de kommer också att prata lite om riksdagens utskott och hur de jobbar där. Så varmt välkomna!
Hallå allihopa! Välkomna kära lyssnare. Jag heter Nadjam Malik och detta är Marie Granlund. Vi kommer gå igenom lite kring det politiska arbetet i riksdagen och hur läget är där. Och sen så kommer Marie också förklara lite kring utskotten och hur man jobbar där. Så Marie, om jag skulle fråga dig nu, vad säger du? Hur är dagens politiska läge? Kan du förklara lite kring det?
Ja, tack för det. Ja, vad ska man säga? Det är ju liksom ganska komplicerat och annorlunda mot hur det har varit i Sverige tidigare. Jag tänker så här att 2018 hade vi ju val. Vi har ju val vårt fjärde år i Sverige. Och då hade vi val söndagen den 16/9. Och då har vi ju kämpat, vi som har varit aktiva på olika sidor, ja, 4-5 veckor stenhårt och sådär. Och sen så sätter man sig på en valvaka och sånt och så ska avvakta resultatet. Vad blev det nu av detta? Och ja, du vet ju att socialdemokratin och de rödgrönas partier, alltså våra främsta motståndare, var ju alliansen. Och de har ju styrt tidigare i Sverige. Men då visade det sig som så att det rödgröna, så att säga, blocket fick 144 mandat. Mm. Och den så kallade alliansen, de borgerliga partierna, fick 143. Jaha, vad gör man åt det? Och sen fick ju SD resten, så att säga. Och då frågar man, vad gör man åt det då? Och då blev det ju någonting väldigt annorlunda och speciellt i Sverige. För vi hade ju faktiskt alltså sonderingar. Talmannen bjöd in på kaffe, det måste ha gått åtskilliga kilo kaffe i talmansvåningen där uppe i riksdagen. Mm. För att han träffar ju olika partiledare hela tiden, för att vi måste ju få fram en regering helt enkelt. Och det här tog ju jättelång tid faktiskt, svenska mått med 134 dagar. 134 dagar.
Ja, det var långt. Ganska direkt.
Ja. Och då, men då så bestämde sig ju Centerpartiet och Liberalerna för att man ville faktiskt inte gå med den så kallade, eller med Moderaterna och Kristdemokraterna, eftersom stödet skulle också baseras på Sverigedemokraterna. Och då måste man ju någonstans göra ett avtal, och det gjorde vi, och det är ju det här så kallade januariavtalet med olika punkter som vi hade att följa. Och så har det ju varit, och det är som sagt, det är väldigt annorlunda mot hur det har varit tidigare i riksdagen.
Marie, det finns de som säger att det här januariavtalet kom till för att Stefan Löfven och vi ville bara behålla makten och så. Vad tänker du kring det?
Det kan jag väl delvis hålla med om, för att ha makten är ju inte att ha makten, utan det är ju att driva igenom våra idéer. Och att framförallt vid det här läget att stänga ute Sverigedemokraterna, som vi tycker har en väldigt tråkig historia och inte vill samarbeta med. Så att det är ju riktigt att vi vill ha makten för att förverkliga våra idéer. Sen är det ju alltid som så att en kompromiss är ju alltid en kompromiss, och då blir det inte precis som man vill i alla delar, så är det. Sen kom det ju också till, jag tänker att den här mandatperioden har ju varit så speciell. För sen helt plötsligt, man måste ju lägga fram en budget. Och vi hade ju en övergångsregering då 2018 i Sverige som la fram ett budgetförslag. Och det var inte så mycket politik i det, just för att det var en övergångsregering. Men mot detta förslaget la Moderaterna och KD ett förslag. Och det vann gehör. Så i ett år så var Sverige, så att säga, styrt av en moderat och KD-budget som innebar väldigt, bland annat väldigt stora skattesänkningar och så. Så att det var ju lite paradoxalt att liksom Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt och regerade medan vi faktiskt regerade efter borgerliga premisser. Och det var ju väldigt speciellt. Så det var ju först sen till 2020 som vi kunde lägga vår egen budget och göra det också då beroende på att vi har det här januariavtalet.
Vad tänker du är för lyssnarna och så som lyssnar här idag? Vad finns det för fördelar med att vara sitta i regering än att till exempel vara i opposition? Vad har regeringen för fördelar? Och vad finns det för fördelar?
Att man även om man inte får allt så får man något. Och sen måste man alltid, som jag tycker nästan i alla situationer, att betrakta vad alternativet hade varit. Att idag i världen, i västvärlden, så är det en enorm nationalkonservativ våg. Och man ska inte underskatta vad den typen av regeringar kan åstadkomma på väldigt kort tid. Och det vill inte Socialdemokraterna. Och därför får man kompromissa och man får försöka komma fram. Men jag tycker att vi har faktiskt gjort ett väldigt gott jobb. Och även under de här väldigt, väldigt svåra situationen. Och sen ska man ju säga, sen kommer coronan. Jaha, hej och hå. Liksom. Så då går vi in i ett nytt läge. Så att böket har det onekligen varit. Men vi är långt ensamma i världen från att... att den här typen av stämningar får väldigt stort genomslag.
Jag tänker det tyder ändå på en styrka att vi här i Sverige trots allt inom de här fyra partierna kunde komma överens om för Sveriges bästa att få fram det här januariavtalet. Även om alla inte fick allt var det ändå någon som fick något och det tyder ändå på en stark välvilja för landet att man kan tänka sig att kompromissa och komma överens om det här avtalet för att till exempel nu hålla främlingsfientliga partier och sånt borta och så. Men sen tänker jag också, det finns ju lite andra fördelar med att ha regeringsmakten och det är ju dels att man till exempel kan sätta den politiska dagordningen, har större fördel där och sen att man kan tillsätta utredningar och så. Och det är ju också en stor fördel jämfört med att sitta i opposition, tänker jag. Att då sitta i regeringsmakten.
Jag håller helt med dig om och jag tycker faktiskt att vi har gjort väldigt mycket också. Nu har mycket varit beroende såklart att vi måste ha insatser i det här exceptionella läget med coronan. Men tänk om vi hade haft, alltså om vi hade haft MKDSD som styrde nu. Och som hade gjort ännu större skattesänkningar när vi har behövt ha så oerhört mycket pengar att bara pumpa ut till kommunerna som Malmö eller till Skåne för äldreomsorgen, för skolan, för sjukvården, för barnomsorgen för att det har varit det läge som det har varit och är. Samma sak, vi har liksom förbättrat A-kassan nu. Det är massor av pengar för att få folk... ska ha bättre stöd om man blir arbetslös och så vidare och så vidare. Va? Kunskapslyftet har utvidgats och så vidare. Det här har varit väldigt viktiga åtgärder som har varit möjliga för att vi har haft ordning och reda i ekonomin. Och sånt. Och det tycker jag har varit en bra grej för att när vi någon gång alla är vaccinerade, hoppas att det kommer snart, så måste vi starta. Och då måste vi ju rivstarta så att Sverige verkligen kommer igång igen. Men då har vi gjort ett bra förebyggande arbete tycker jag med de åtgärder som vi har gjort.
Ja, för om man tittar tillbaka nu under coronakrisen så har regeringen gjort jättestora investeringar i samhället med allt från korttidspermittering till borttagandet av karensdagen och mycket fler åtgärder till företag och allt detta. Så att om man jämför med den krisen som är nu och sen så som det var under finanskrisen när Reinfeldt och regeringen styrde så är det ju helt andra investeringar i samhället och och så än vad det var då om man jämför. Och det tänker jag också att det är tur att vi har en socialdemokratisk regering tillsammans med Miljöpartiet. För annars så hade vi nog inte haft någon korttidspermittering eller karensdag. Att man får stöd redan av borttagandet av karensdagen och så. Men jag tänker också Marie, Eller vad tror du om det till att börja med?
Jo, men jag tycker också att det har varit en garant av att ett tufft läge att hantera och är ett tufft läge. Och så, men det har ändå det har skett historiska satsningar nu. Och det har liksom varit möjligt att göra för att vi har faktiskt haft ordning och reda i ekonomin. Och som sagt, nu måste vi blicka framåt och se alltså, vad är de viktigaste frågorna framöver? Och då är det ju som vi sa, det måste ju rivstarta Sverige liksom för att klara tillväxt och annat så vi får pengar att fördela till det vi tycker är viktigt och sånt. Men sen ska ju vi också så småningom, som andra partier såklart, lägga fast vad tycker vi är de viktigaste grejerna framöver. Och det kan vi väl återkomma sen en annan gång till. För vi ska ju ha en partikongress till exempel i november som kommer att diskutera och lägga ut färdriktningen. Hur går vi vidare?
Nu när du ändå nämner det, så vad tänker du om partikongressen? Hur tror du det kommer bli och vad tror du? Tror du det finns någon speciell fråga eller någon speciell linje som kommer förändras kring så som det har varit innan, så som det är nu innan partikongressen?
Jag tror det är lite för tidigt att säga, för att det är först nu som motioner och annat behandlas. Man behandlar det ute i kommunerna och liksom i partierna eller partiet också här, och det är väl lite för tidigt att säga, men jag menar det är klart att en sak som väl verkligen har kommit fram, det är ju att äldreomsorgen på olika sätt måste stärkas. Man måste se över hur beredskapslager fungerar. Man måste se över olika saker och sånt här. Så att det finns många, många spännande frågor att diskutera. Jag tror det är en jätteintressant partikongress i höst. Men exakt vad den kommer mynna ut i, det är ju omöjligt att säga idag.
Marie, eftersom du är en sån rutinerad räv och har suttit och har så mycket erfarenhet och så tänker jag, rent generellt så är nog den största utmaningen nu när man har det här januariavtalet och så, att kunna peka ut vad partiets politik är och vad regeringen genomför för någonting i och med den här kompromissen med januariavtalet, och visa på medborgarna och väljarna att detta är det som vi faktiskt vill. Och då tänker jag, har du några bra idéer där kring hur det vanliga partiet kan göra för att nå ut till väljarna med vad vi socialdemokrater vill egentligen?
Att det absolut bästa är liksom att prata med människor, för att sociala medier och sånt måste vi bli ännu duktigare på och försöka utveckla det ännu mer, för det ligger i tiden. Men det här när man ska verkligen ha en diskussion om att det här vill jag, och ibland kan man inte göra exakt precis som man vill för att man inte har tillräckligt med stöd. Den diskussionen ska ju såklart föras bland så kallat vanliga människor, och det är ju väldigt svårt att göra just nu såklart beroende på corona, men det måste vi ju ta tag i igen sen, att just ha det här samtalet. Ja, men vi kunde faktiskt inte vid detta tillfället göra mer, men vi har ändå gjort jättemycket. Men hade vi haft 50% så hade vi kunnat göra så här och så här. Och varför ska inte du gå med i partiet då? Så blir vi ännu fler som kan driva på för att det ska bli ännu bättre.
Mm. Marie, jag tänker, har du, om vi ska bli lite personliga här, vill du dela med dig av något bra, eller inte något bra, något exempel som du kanske har tyckt annorlunda, men du har varit tvungen och ändå på grund av en kompromiss eller någonting genomföra någonting eller vara med och säga ja till någonting?
Jo, ja. Jag har varit aktiv väldigt länge i partiet, så det har hänt, eller det har skett åtskilliga gånger. Men ibland får man sluta upp. En fråga som var väldigt central för mig en gång, eller den är inte aktuell just nu, men det var om Sverige skulle gå med i EMU. Och det tyckte inte jag. Och därmed så sa jag att jag kommer följa den folkomröstning som är. Så säger folket ja, så kommer jag också rösta ja i riksdagen. Men nu sa folket nej, så jag slapp det.
Ja, vad skönt. och det var nog ett klokt beslut ändå, alltså, tänker jag. För jag är helt på din sida. Så jag tycker det är bra att vi inte gick med i EMU. Så är det. Men kan du berätta mer nu, alltså, hur fungerar arbetet i de här riksdagens olika utskott och så? Tror du det är mer problematiskt att få igenom ett förslag i utskottet nu när man har det här januariavtalet på halsen? Och sen i synnerhet när vi har en så lite svagare styrande majoritet än vad man kanske har haft under tidigare år.
Ja, det är ju en viktig fråga. Alltså, det är ju 349 riksdagsledamöter i Sveriges riksdag som kommer från olika valkretsar som representerar hela landet och då de partier också som har kommit in i riksdagen. Och det man ofta ser en bild av i TV eller något sånt, det är ju det som sker i själva riksdagens kammare där man debatterar och där ministrarna också debatterar och man fattar beslut, inte minst viktigt. Det är ju liksom, det är ju någonstans hjärtat i riksdagen. Nu är det ju lite annorlunda under coronan för att jag tror de tjänstgör ungefär 50 stycken åt gången, de andra är hemma. Annars vill du till att man reser till Stockholm varje vecka och så här. Så där sker ju de övergripande sakerna. Men sen är det som så att man måste bli lite bättre på någonting. Och därför, och det finns 15 utskott plus EU-nämnden då som har en liten annan roll. Där man grottar i saker och ting. Alltså, som till exempel jag har suttit i utbildningsutskottet. Och då ja, man, någon är kanske mer intresserad av universitet och högskolor och jobbar jättemycket med det, reser ut och träffar lärare och rektorer och elever och sånt där. Någon annan jobbar med förskolefrågor och gör motsvarande saker och sånt. Så där jobbar man ju. Och när regeringen lägger en proposition, vilket betyder ett förslag till riksdagen, så handlar det om utbildningsfrågor, så går det till utbildningsutskottet. Och skriver ledamöterna kan ju skriva motioner om olika saker. Och handlar det då om utbildningsfrågor så går det till utbildningsutskottet. Och då jobbar man med dem och så gör det utskottet ett förslag till hela riksdagen. Och som man sedan röstar om. Så att utskottsarbetet är ju väldigt viktigt och väldigt roligt för att då får man verkligen jobba med saker. Frågor och väldigt mycket människor man ska träffa och så här. Och det är ju någonstans navet i politiken, det här med att träffa människor och lära sig mer om olika saker.
Men så om jag förstått dig rätt, så i utskotten så kollar man vad det och kommer att ta fram ett gemensamt, är det betänkande man tar fram då eller är det ett förslag? Ett betänkande.
Det är ju samma sak, men ändå. Ja.
Och sen så i riksdagen så röstar man igenom det då.
Ja, eller i kammaren. Ja, så röstar man där. Och då har ju Socialdemokraterna, då går ju gänget i utbildningsutskottet, alltså våra socialdemokrater i utbildningsutskottet, då går de ju till alla socialdemokraterna i riksdagen och säger, vi tänker att vi ska föreslå att studiestödet ökar för de som studerar, att det blir hög, alltså att man får ha det längre upp i åldern. Då säger liksom vår riksdagsgrupp som det kallas, vilket består av alla riksdagsledamöterna, socialdemokrater, och säger men det här tycker vi är bra, så då kommer vi rösta på det när det kommer upp i kammaren för beslut.
Okej, men Marie, du har ju suttit i en hel del utskott och så under dina år, men jag tänker så här, hur ofta är det att ett betänkande efter utskottet, alltså när utskottet har kommit med sitt betänkande till riksdagen, hur ofta är det som det röstas ner? Har du varit med om det, att det röstas ner i riksdagen sen efteråt? Eller är det ofta så att det går igenom?
Man försöker ju hitta en majoritet, såklart. Nu är det ju som du sa innan, det är väldigt osäkert i riksdagen. Alltså, med tanke på den parlamentariska situationen. Så liksom, men det är väl snarare som så nu att förslag röstas igenom som kanske annars inte hade röstats igenom, så att säga. Men lite osäkert är det. Men oftast går ju utskottens förslag, en majoritet, det behöver inte vara att alla tycker likadant, men då en majoritet av ledamöterna som är då 17 stycken i ett utskott, det brukar ju gå igenom.
Men kan det vara så att om det skulle vara så att förslaget inte går igenom i riksdagen. Sen efteråt, när man träffas i utskottet igen, brukar det vara, hur är stämningen då? Alltså?
Jag måste i sig säga att nu har jag sitter ju inte i riksdagen den här mandatperioden. Och jag måste nog ändå säga att stämningen i utskotten har varit väldigt bra. Att man har aldrig haft problem med att ta en kopp kaffe och prata med moderat eller någonting sånt. För man kan skilja på en mycket trevlig person och vad man tycker har för politiska åsikter. Så rent generellt så tycker jag att det har varit ett väldigt gott samtalsklimat i riksdagen. Men sen har jag lite svårt att säga hur det är idag. Men innan tycker jag det ändå har varit det. Att man, ja, liksom man förstår varandras roller och sånt.
Ja, men det är ju bra. Men det är lite annorlunda nu också, som du säger, med det här parlamentariska läget. Och då tänker jag att det kanske är vanligare att ett förslag kanske, eller större risk att ett förslag röstas ner i riksdagen. Så då kanske man blir lite sur om man har, fast nu spekulerar jag bara, om man har jobbat så mycket med ett betänkande och sen så bara röstas det ner.
Men fast, ja. Fast då, det är ju jättet, lägger man ner jobb så är det ju aldrig kul att, liksom, att det inte blir av. Men någonstans så vet ju redan om det i utskottet i så fall, för att du får ju inte majoritet där för att lägga fram det. Så att, men som sagt, det är väl en hyggligt rörig situation nu tycker jag, men det kunde varit värre.
Ja, men det är till exempel nu med detta, nu när du säger det här med migrationsöverenskommelsen som nu, för det kom precis nu från det var en kommitté, det var inget utskott. Marie, vad är skillnaden mellan att en kommitté och ett utskott?
Att utskott är ju, det är ju riksdagens, alltså det är ju som att man delar upp riksdagen i olika, så att säga, ja, utskott, arbetsgrupper eller hur man nu ska säga för något. Fast det är ju inte bara en arbetsgrupp utan de fattar ju också beslut. Medan en kommitté är ju oftast någonting som tillsätts av regeringen. Och då fanns det ju en migrationspolitisk sådan som bestod av de olika politiska partierna som jobbar. Men då är det liksom utanför riksdagen. Men det kan ju mycket väl vara, vilket det ofta är, riksdagsledamöter som ingår i det. Men det är liksom inte riksdagens, man säger, kärnarbete.
Jag förstår. Sen tänker jag nu, vi lider den här mandatperioden, den håller på att gå mot sitt slut nu. Och om du summerar det hittills i alla fall, vad tycker du är de bästa reformerna eller det bästa som regeringen har genomfört?
Jag tycker att, alltså det här var ju, alltså jag tycker den här satsningen på välfärden och som sen förstärktes ännu mer i coronasituationen, vilket har varit absolut nödvändigt till, som sagt, äldre, alltså kommunernas basala verksamhet, grundläggande verksamhet, alltså till skola, äldreomsorg och regionernas sjukvård och så vidare. Det har varit jätteviktigt. Sen har det ju också varit superviktigt med det här med att på olika sätt minska arbetslösheten, alltså i den situation vi är idag. Och arbetslösheten sjönk ju faktiskt kraftigt innan coronan, alltså innan det satt igång. Men alla de stöden, du var själv inne på det tidigare med förbättrade A-kassa och sånt, att det har varit jätteviktigt. Korttidspermitteringsstöd och sånt. Sen är det nog saker som jag tror folk i allmänhet tycker är ganska viktiga. Att vi har gjort också en stor satsning på försvaret. Och det är någonting som jag tror att många tycker faktiskt väldigt viktigt. Vi har satsat väldigt mycket också på polisen. Och inte minst i Malmö har vi fått en polishögskola. Och det tycker jag är jättebra för att man ska kunna bredda rekrytering och liksom närheten till utbildningen och sådant. Vi har ju börjat att ta bort den här skillnaden mellan pensionärer och alltså lönearbetare, och den sista orättvisan där ska ju vara borta 2023. Det är också en sån här jätteviktig sak, både för mer pengar i plånboken från pensionär, men också rättvisan. Varför ska jag, om man är pensionär, betala mer än en löntagare i skatt? Det är ju helt vansinnigt. Så att men det finns hur mycket som helst att säga. Det finns andra grejer också, att satsa på klimatet, infrastruktur ligger väldigt mycket i pengar nu som ska omsättas i vägar och järnvägar och ja, på olika sätt. Så att stora satsningar har gjorts. Sen har vi ju, eftersom det har varit coronatider, så har man ju fått använda pengarna på delvis annorlunda sätt än vad som var tänkt från början. Men i alla fall.
Nu när vi har pratat här ett tag och så, vi skulle säkert gjort detta i början. Men våra kära lyssnare, de vill säkert veta mer om vem du är och vad du har för bakgrund och lite så. Vill du berätta lite om det?
Jag är malmöbo, det hörs väl, eller hur? Hoppas jag i alla fall. Jag märker också under coronan att jag både pratar bredare och svär mer. Så där malmöitiskt, ja. Så är det. Jag har varit, börjat vara aktiv. Jag hade politiskt aktiva föräldrar och just därför så tänkte jag inte engagera mig i politiken, men det blev på det sättet i alla fall. Vi gick med i SSI, varit politisk sekreterare på Stadshuset, suttit i kommunfullmäktige och 1994 så blev jag invald i riksdagen och var riksdagsledamot till 2018. Och idag så sysslar jag med lite olika saker. Jag sitter i Riksbanksfullmäktige, public service och lite andra sådana här saker. Och var ordförande på årsmötet som Socialdemokraterna i Malmö hade till exempel. Och ja, lite sånt här. Lite svårt att vara aktiv under coronatider, men ändå.
Det var där du råkade kalla mig för Magic.
Ja, Magic. Men det tyckte du var jätteroligt. Ja, ja, så var det.
Ja. Ja, men jag tänker så här. Vår kära regissör slash producent, han sa egentligen att vi skulle prata om folkrörelsearbete också. Det var ett av vårt tema av sociala medier. Men det tänker jag att vi sparar till nästa avsnitt. Så tack så mycket för mig och för Marie. Och på återseende, kära lyssnare, säger vi, och inte tittare. Eller vad säger du, Marie?
Ja, absolut. Hej och på återseende, för vi ska ju komma, liksom, vi ska ju bli lite så här, komma då och då, så att vi får hitta på nya roliga ämnen, Mr. Magic.
Du, vi är magi tillsammans.
Ja, absolut. Oslagbar.
Ja.